Då ska vi se om jag hörs. Jajamän. Jag heter alltså Maria Hammar och jag kommer ifrån Fristad som ligger lite utanför Borås. Men just nu så bor jag i Stockholm och pluggar till pastor på Teologiska högskolan. Har ett år kvar där. Och nu i sommaren så har jag varit lite sommarpastor tänkte jag säga. Men jag har varit här och predikat några gånger för Oskar. Och även varit hemma i Frista. Och jag har börjat förstå varför pastorer är just lediga de här veckorna. För det är väldigt svåra bibeltexter som vi får ta oss an, vi sommarvikarier. Så vi ska ge oss an den här texten. Och jag läser ifrån Matteusevangeliet, kapitel 21, verserna 28 till och med 32. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ena och sa: min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade: jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? Det svarade: den första. Då sa Jesus till dem: sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du är här mitt ibland oss. Tack för allt som du ger oss varje dag. Och jag ber nu för att du ska öppna upp våra ögon för den här texten. Och för vad du vill säga i våra liv. In i den här församlingen. Amen. För att förstå den här texten lite bättre så behöver vi sätta oss in lite vart någonstans vi hamnar i Matteusevangeliet. Vad som finns lite runt omkring. Och det är nämligen så att vi hoppar in i en pågående diskussion. Jesus har precis innan våran text anlänt till templet och drivit ut folk som sålde och köpte saker där. Han välte omkull bord och hade sig. Och blinda och lytta kom fram till honom i templet och det står att han botade dem. Och detta retade upp överste prästerna och de skriftlärda. Vem tror den här mannen att han är egentligen? För i templet så var det ju de överste prästerna som hade ansvar och den enda som skulle ha större auktoritet än dem i templet var ju Guds utvalda messias. Och när han nu skulle komma. Och här kommer då den här Jesus. Och han beter sig som om han skulle vara Messias. Han uppträder i templet som om han var den som de egentligen hade väntat på. Och detta förvirrar och förmodligen förargar de översta prästerna och de skriftlärda. För Jesus var ju inte den enda som hade kommit och sagt att han var Messias. Så de ville testa honom och ställer frågor till honom. De frågar honom: vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten? Det är som att de vill få honom att säga att han är Messias. Kanske inte för att de då skulle tro på honom, utan snarare för att de skulle ha någonting att anklaga honom för. Och då ställer Jesus dem en fråga tillbaka. Det är ofta så Jesus jobbar, att han ställer en motfråga. Och han frågar dem: dopet som Johannes döpte med, varifrån kom det? Från himmelen eller från människor? Och varför ställer Jesus den frågan till de översta prästerna och den skriftlärda? Jo, för om man har läst Matteus evangeliet förut så vet man att Jesus blev smord av Gud med den helige ande under dopet av Johannes döparen. Och det var det första uttalandet om att Jesus var Guds son. Och skulle då de översta prästerna veta detta, så hade de ju svaret på vart Jesus hade fått sin fullmakt ifrån. Och detta visste Jesus. Så de översta prästerna, det är som att de går bort en stund och så viskar de lite med varandra och så överlägger de vad de ska svara Jesus på den här frågan. Och de säger, ja, om vi säger att fullmakten är från himlen, då skulle det se väldigt konstigt ut varför vi inte har trott på det. Och säger vi att han har fått makten ifrån en människa, då kommer vi få hela folket emot oss, för det är väl många som tror att Johannes var en profet. Så de fegar ut och så säger de till slut, vi vet inte. Och då kommer vi fram till våran text ungefär. Då ger Jesus dem den här liknelsen om mannen och de båda sönerna. Den som först inte ville gå och arbeta, men som sen ångrar sig och gick. Och sonen som först svarade ja, men som inte gick. Och han frågade dem, vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade, den första. Sannoliken, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Sonen som först inte ville, den symboliserar tullindrivarna och de prostituerade. Deras dagliga liv verkade säga nej till Gud. Men när de hörde Johannes så ändrade de sin livsstil och vände om. De ångrade sig och gjorde faderns vilja. Och den andra sonen står för ledarna och tempelhierarkin, det skriftlärda, som såg ut att göra Guds vilja. De lovsjöng i templet. Och deras tro var väldigt synlig på det yttre. Men de vägrade tro på Johannes döparens budskap. Hans budskap som bestod i att omvänd er, himmelriket är nära. Han banade vägen för Jesus, för Messias. Men detta hade det problem med. Och nu står Jesus framför dem och i sina handlingar och i sitt sätt att agera visar han på att den Johannes talade om, det var ju han. Och det stack dem i ögonen. Det var ju ledare, skriftlärda, högt uppsatta. De hade ju koll på skrifterna och de skulle väl känna igen Messias när han väl kom. Eller? Det skriftlärdas liv hade många synliga attribut som visade på deras tro. Och det levde på ett sätt där tron gav livet konsekvenser, i alla fall så att andra kunde se. Det var pålästa, det kunde lagen och texterna utan till. Det kunde profetiorna om Messias. Och det undervisade andra och var på många sätt exemplariska judar. Men ändå missade det grundläggande. Ändå känner det inte igen Messias. Ändå tror det inte på Johannes som en profet, en som pekar på Jesus. Eller var det som var just problemet? Att inte kände igen honom? Eller ville det inte känna igen honom? För att det hade så mycket att förlora. De hade makt, anseende, bekvämlighet, det kunde de förlora. Var de rädda för vad det skulle kosta dem? Det är lätt att säga ja, men det är svårare att gå. Det är lättare att leva ett fromt liv, men det är svårare att gå. De prostituerade och tullindrivarna förstod att Jesus var Messias. Och därmed förvandlade det deras liv. De kanske inte hade några religiösa ord eller yttre attribut, men de omvände sig och gjorde det Gud vill. Och det var den grunden som de kunde börja jobba på sin karaktär, ta sig ifrån missbruk och synd och börja gå mot en ljusare framtid i evigheten. De hade så mycket att vinna genom Jesus Kristus, ett nytt liv, förlåtelse, en tillhörighet. Jag kan inte låta bli att ställa den här frågan till mig själv och till er. Vem är jag i den här texten? Vem är du i den här texten? Är jag den första sonen som säger nej men sen går? Eller den andra sonen som säger ja men sen som inte går? Och jag ska erkänna en sak. Det står att vi ska bekänna våra synder för varandra. Så nu ska jag bekänna synd för er, så kanske ni kan välja att göra det för någon annan sen, eller för mig eller för någon annan, eller så gör ni inte det. Men jag tycker det är mycket lättare att säga ja än att gå. Jag har mycket lättare att prata om saker, predika om hur man borde leva, hur man som kristen borde vara den som går och arbetar i faderns vingård. Men jag har svårare att alltid göra det själv. Hur många människor i nöd har jag inte blundat för? Hur många gånger har jag inte genom sättet jag lever på bidragit till att skada Guds skapelse? Hur många gånger har jag inte tigit när jag skulle ha talat och talat när jag skulle ha tigit? Hur många dagar har jag inte somnat utan att ge Gud möjlighet att tala till mig en enda gång eller bett en enda formulerad bön? Och hur många gånger har jag inte varit rädd för att lyssna? För jag vill ju inte behöva gå. Och kanske du känner igen dig i något. Eller i allt. Vem är du i den här texten? Tyngden ligger inte i de yttre attributen. När man är liten så kan man ju leka att man är vad som helst. I ena stunden så kan man ta på sig en läkarrock och så är man en läkare. Och andra stunden kan man ju ha en docka och så leker man att man är mamma eller pappa. Och för att sen vara polis. Alla vet ju att barn kan leka och det är och kan vara nästan vad som helst. Men som vuxen så vet vi ju att det inte är en läkare eller en polis på riktigt. För vi vet att det inte bara handlar om kläder som vi tar på oss eller yttre attribut. Och det är så det är med den kristna tron också. Det spelar ingen roll hur mycket vi undervisar, om vi kan alla psalmer utantill eller om vi tycker om att vila på söndagen. Inte ens en pastorskrage kan rädda en. Ibland får man faktiskt frågan, när jag säger att jag läser till pastor, så har jag fått frågan om man måste tro på Gud om man ska vara pastor. Och det kan ju tyckas ha ett självklart svar. Men det är en väsentlig fråga. Det som spelar roll, det enda klädesplagget, den enda attributen vi ska ha är tron på en levande Gud. Tron på Jesus som Messias. Paulus skriver, ikläd er Kristus. Det är grunden. Sen säger han, följ mig. För att tro på Jesus kan det innebära stora utmaningar i våra liv. Och temat för den här söndagen, som Margareta sa innan, det är ju tro och liv. Och det är ganska brett. Och innan hörde vi en text om Paulus kamp med att göra det man vet är rätt, det goda. Men hur lätt det är att falla åt det andra diket istället och göra det som man inte vill. Säga ja, men sen inte gå. Och det är så det är. Det är så det är att vara människa. Det kommer alltid vara en kamp att tro. Och dels en inre kamp och dels en yttre kamp. En andlig och en mänsklig. Därför att det ena påverkar det andra. Det är ju enklare att visa sig from ibland än att följa Jesus. För det skulle kosta så mycket för oss. Människan består av ande, kropp och själ, och dessa är sammanflätade. Och det handlar om en daglig överlåtelse. Det handlar om en insikt i att vi är syndare och att vi behöver Gud. Och visst är det svårt och jobbigt emellanåt att göra det som man vet är rätt. Och till och med Jesus tyckte att det var en kamp ibland. Och jag tänker speciellt på den stunden i Getsemane strax innan sin död. Men hade han sagt ja utan att gå, så skulle det bli ett väldigt kritiskt läge för hela mänskligheten. Men låt oss inte leva som om det inte vore ett mysterium eller en kamp att tro, för det är det. En kamp att säga ja och sen gå. För lever vi som vi hade alla svaren, som vi i princip egentligen kanske inte behöver Gud, utan en tanke på vår egna brist eller behov av Gud, då lever vi på ett ganska oödmjukt sätt och på ett sätt som kanske säger ja men sen som inte går. Det är möjligt att leva ett religiöst liv utan Gud, med värderingar, riter, seder, men det är inte möjligt att kalla sig kristen utan att tro på Jesus Kristus, som Gud uppväckte från de döda, som kan förlåta våra synder. Det är grunden. Vi behöver inte ikläda oss massa uniformer eller skal. Fromma ord, fromma tankar. Vi ska inte utöva en religion med tomma ord eller riter. Vi ska ikläda oss Kristus. Och vi ska ut och arbeta i vingården. Amen.